Då ser vi se.
Tack Jesus att vi får lägga allting Herre i dina händer. Tack att vi får be att ditt ord Herre ska ha framgång Jesus. Tack Jesus att vi gemensamt nu får fästa våra blickar på dig Jesus. Vi tackar dig för det Herre. Och jag tackar också speciellt nu att kyrkan var full av barn Herre. Jag vill be att du ska välsigna dem Jesus nu när de ska ha söndagsskola Herre. Tack att de i tidiga unga år får lära känna dig Jesus. Tack att vi får be om din välsignelse över barna och över söndagsskolelärarna nu Jesus. Tack att du är med där och att du är med här Jesus. Och tack att du är med varje person som sitter humma just nu Herre. Tack att du är med varje person som inte kunde vara med här idag Jesus. Men du Herre räcker till för alla människor. Vi tackar dig för det stora Jesus. Tack att du är god mot oss Herre. Tack att du älskar oss var och en. Och tack att du vill möta oss Herre. I Jesu underbara namn. Amen. Idag sätter jag en rubrik på hela grejet. Är Jesus ditt sista alternativ? Eller är han ditt enda alternativ? Är han ditt sista eller enda? Det finns en viss skillnad på det. Men jag tror att Jesus vill vara nummer ett i ditt liv. Det är ganska klart. Och predikan kommer att ta sin utgångspunkt i Markus evangeliet idag. I Markus kapitel 5. Och i inledningen åt Markus så är kristologin, läran om Kristus, den är hög. Så när Markus beskriver början så här, så säger han så här. Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Ha! Det är fina grejer. Och så fortsätter det sin lite längre fram. Så står det så här. Efter att Johannes har blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa det. Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. Omvänd er och tro på evangeliet. Tro kommer vara en liten nyckelgrej här idag. Det är inte tro på vad, utan det är tro på vem. Det är det det handlar om. Vem sätter vi vårt hopp till? Vem är det vi förtrustar på? Det är Jesus Kristus. Avslöjar jag direkt här nu. Jag ska predika ur Markus kapitel 5. Jag ska bara sätta den på karta här nu lite grann. I kapitel 4 så ger Jesus fyra stycken liknelser. De här liknelserna, det innebär en lektion i att lyssna. Hör, du som har öron att höra med, säger Jesus. Det är en lektion att lyssna när han ger fyra stycken liknelser. Det kommer fullt åtta fyra stycken under. Det är när Jesus stillar stormen och han botar en besatt. Det visar ju att Jesus, han är herre över naturen och han är herre över demoner. Sen så ska vi landa i detta andra. När Jesus botar en sjuk kvinna och han uppväcker en ungetös. Han har makt över sjukdom och han har makt över liv och död. Där har det liksom hela det ramverket. Sen följs det i kapitel 6 åt någonting som är inte lika roligt. Det är att folket tar anstöt åt Jesus. Det är ganska allvarligt. Men vi ska klämma oss fast vid Jesus. Inte ta anstöt. Hålla järnhårt fast vid tron på Jesus. För denna dagen som vi är i Bibeln här nu, så är det ju mängder folk som är samlade. Ja, det brukar vara så när Jesus är i farta. Och så är det nu också. Så kommer en synagogsföreståndare som får syn på Jesus. Synagogsföreståndaren, det är en man. Han är namngiven i Bibeln med Jairus. Han får syn på Jesus. Det är en man i en hög ställning. Han faller ner inför Jesus och ber Jesus att min dotter är svårt sjuk. Hon håller på att dö. Kom och lägg händerna på henne. Kom och gör det. Den här berättelsen här nu, den är liksom tre delar här nu. Det är liksom ett hamburgerlock. Och sen har du liksom en grej i mitten. Och så har du bottendelen här nu. Det var liksom första delen här nu. Det är locket här nu. När Jairus kommer och faller ner inför Jesus. Jesus, han sätter kursen och är på väg hem till synagogsföreståndaren. Och mängder folk följer Jesus redan här. Så när de är på väg där nu, så kommer det en kvinna här nu som har varit sjuk i 12 år. Hon har lagt ut allting som hon ägde och hade här nu. Och så står det smärtsamma att hon hade bara blivit värre. Men hon hade hört talas om Jesus. Och här gör vi en liten instickare. Hon hade hört talas om Jesus. Här vill jag liksom lyfta upp vittnesbördet om Jesus. Så fort du har chansen, berätta om Jesus. Berätta för alla möjliga om Jesus. Det kan få stora konsekvenser. Men gör det på ett sätt som är bekvämt för dig. Det är viktigt. Inte att jag har tvingat dig att berätta om Jesus, utan för att du vill berätta om Jesus. Men hon hade hört talas om Jesus. Och hon bara tänkt att om jag så bara får röra vid han, om jag bara får nudda vid hans kläder, då blir jag frisk. Men då ska vi tänka på detta nu också. Så att det är en modig kvinna, skulle jag vilja säga. Om jag bara hittar det här nu. Och vad säger lagen här nu? Detta är nu när kvinnan ska närma sig Jesus. Och hon gör det med en viss risk. Om en kvinna har blödningar under en längre tid utan att det är hennes månadsrening, eller om hon har blödningar utöver tiden för sin månadsrening, ska samma regler gälla för henne som under tiden för hennes månadsrening. Hon är oren. Allt som hon ligger på, så länge hennes blödningar varar, ska behandlas som det hon ligger på under sin månadsrening. Och allt som hon sitter på blir orent, liksom under hennes månadsrening. Och var och en som rör vid något av det blir oren. Han ska tvätta sina kläder och bada i vatten och vara oren ända till kvällen. Hon har dåliga odds på att närma sig Jesus. Hon har ruggigt dåliga odds på att vara när någon överhuvudtaget. Oddsen är sjukt dåliga och vistas bland så många folk. Men så händer detta. För hon närmar ju sig Jesus bakifrån. Hon kommer ju här bland folket. Folket tränger sig på. Och hon kan inget annat att göra än att vara när folk. När hon går fram till Jesus. Om jag så bara kan få röra vid hans mantel, så kommer jag att bli frisk. Redan här har hon utsett mängder folk att vara när, så att de blir orena. Och då kan ni tänka själva hur det är när hon ska röra vid Jesus och ta i han. Det gör hon med vetskapen om detta. Den här kvinnan har under 12 år varit utestängd, utfryst, utan social samvaro. Vi har varit där lite grann i 2 år med corona. Vi vet ju lite grann. Men detta har ju varit i 12 års tid, helt avskuren. Hon är oren. Jag hade covid för ett par, 3 veckor sedan. Ja, då fick jag ligga själv hemma. Det var inte så roligt. Men det var hon i 12 år. Utestängd. Fick inte komma. Tänk om jag hade sagt till Bengt att hörde jag covid men jag kommer på måndag. Eller hörde jag legat i magsjuka. Jag har precis spytt här nu men jag kan komma ändå eller? Alltså jag tror han hade låst dörra. Du får inte komma hit. Är jag med? Alltså det sätter ju lite perspektiv på hur det är att vara oren. Du är inte bland folk. Du får inte vara bland folk. Men så gör hon det i alla fall. Hon tränger sig in bland folkskaran bakifrån och rör vid Jesus. Och så händer det. Genast, står det. Genast blev hon frisk. Hon kände i sin kropp att någonting hände. Helandet var ögonblickligen. Där blev hon frisk. Och så finns det lite olika skolor här nu. Vi får hänga med här nu. Visste inte Jesus vad som skulle hända? Visste inte han vem det var som rörde vid han? Visste han inte om detta grejet? För Jesus kände ju att kraft utgick ifrån han i det ögonblicket som kvinnan blev helad. Jesus vände sig om och frågade gängen, vem var det som rörde vid mig? Det är ju liksom en ledande fråga. Men den här kvinnan har varit officiellt utestängd, officiellt utesluten, officiellt avvisad ifrån alla folk. Därför tror jag att Jesus ställer den frågan. För han vill offentligt upprätta denna kvinnan. Han vill offentligt bjuda in henne igen till gemenskapen. Därför frågar han, vem rörde vid mig? Och lärjungarna kom ju med det snabba logna svaret. Men hörde folk tränga sig in på? Alla är ju när dig. Och så frågar du, vem rörde vid dig? Jag tror att han ställde den frågan enbart för det syftet. Att han vill upprätta den kvinnan. Han visste vem det var. Men han vill inte gå om man säger, i förväg. Utan han ville fråga, vem var det som rörde vid mig? Och så kommer kvinnan fram livrädd. Vittskrämd. För hon visste detta grejet. Hon visste vad hon hade riskerat här nu. Med att liksom, röra sig bland folk och ta på andra människor. Och till och med kanske gjort Jesus oren. Som om det skulle kunna gå. Det går inte, mina vänner. Jag kan inte göra Jesus oren. Men så händer det, vet. Och så säger han så här. Det kanske är bäst att läsa detta nu. Så att jag säger fel. Så säger han så här. Och det här är, alltså, jag vet inte om vi fattar vidden av dessa orden här nu. Min dotter, säger han. Min dotter, din tro har frälst dig. Alltså, min dotter, han bjuder in henne till sig själv. Han tar henne till sig som sin egen och bjuder in henne till sin, måste säga, Jesus familj. Det är ganska stort. Din tro har förälst dig. Och den har jag stannat vid lite grann nu under dagen. Och tänkt, vad menas egentligen? Din tro har förälst dig. Jag tänker att det möjliga här nu är att handlar det bara om min tro att den har hjälpt till? Eller är det att jag har en aktiv tro på någon som heter Jesus som har gjort undret möjligt? Är du med? Alltså tron på Jesus gör det möjligt. Inte för att jag har en sån ofantligt stor stark tro, men min tro på han som möjliggör det hela tror jag är en viktig ingrediens i det hela. Och så kommer ju detta fina avslutande när han säger att gå i frid och var frisk och fri från din plåga. För om vi nu hade backat till lagen igen så tar det ju 7-8 dagar innan den reningen har gått igenom, innan den är klar. Men Jesus, han säger nu, min dotter, nu på direkten, på stört, är du fri och frisk ifrån din plåga. Det är ingen fördröjning när Gud säger så. Nu är du fri och frisk. Det är så otroligt stort. Jag kan knappast, jag förstår inte vidden av det faktiskt. Och så kommer underdelen på hamburgaren nu. Om jag får säga så. Nu kommer ju gängen som har sänt bud om Jairus dotter att stör inte Jesus mer nu. Hon är död. Hon är död. Jesus nonchalerar svaret. Han nonchalerar det de säger. Hon är inte död. Hon söver. Det betyder sover. Hon söver. Det är det som hon gör. Och när Jesus kommer fram dit så står det folk och gråder och klagar över att hon är död. Och håller alltså dödsklagan egentligen. Jesus kör ut gängen. Bjuder med sig mamman och pappan. Och så tre stycken åt lärjungarna. De går in. Och så talar han med tösa. Stig upp. Så vaknar hon. Och de som är med, alltså du vet. Ha. Genast reste sig flickan upp och började gå omkring. Hon var 12 år. Och det blev helt utan sig av häpnad. Vem hade inte bett det? Ha? Här har de haft dödsklagan över en. Och han säger, hon söver. Och så händer det. Direkt. Stig upp. Gina mad. Nu ska hon äda och få nya krafter. Kvinnan ber av med 12 års lidande och ber upprättad direkt. Jairus och hans fru håller på att be av med 12 års lycka. Det håller på att rucka ur deras händer. Men undret blir ett faktum och hon får stanna kvar i livet tills hon blir förmodligen gammal och dör naturligt. Men 12 år av lycka håller på att ryckas bort ifrån den ena familjen och den andra blir av med 12 års eländes skit och blir helt upprättad. Det finns en som vill möta dig. Det finns en som vill upprätta dig. Omedelbart. Och jag tänker, han är inte längre bort än att du sträcker dig fram och säger, Jesus, hjälp mig. Därför så ställer jag frågan, är han vårat sista alternativ eller är han vårat enda alternativ? Vi knäpper våra händer. Tack himmelske far. Att du får vara våra nummer ett, Herre. Och jag tackar Jesus att du är nummer ett, Jesus. Tack Herre att vi får komma till dig, Herre, faktiskt under livets alla förhållanden, Jesus. Jag tackar dig för det, Herre. Tack att du mötte denna kvinnan, Herre, som har som led under så många år, Jesus. Och ett vidrörande vid dig, Herre, så blev hon frisk. Jag tackar Jesus att du gick hem till denna 12-åriga dotter och bara sa till henne att stig upp. Så blev hon frisk, Herre. Herre, vi läser om att du har makt över naturen, makt över demoner, makt över sjukdom, makt över liv och död, Herre. Allt det, Jesus, lägger vi bara inför dig, Herre. Och när vi lyssnar och läser i nyheter, Herre, så hör vi om saker och ting som vi måste göra och behöver. Men jag vill liksom vända på hela den grejen, Jesus. Och säga att vi behöver mer åt dig, Jesus. Vi behöver mer Jesus till folket. Mer Jesus till våran värld, Herre. Det är det enda som kan förändra, Jesus. Det är det enda som kan förändra, Herre. Därför ber jag, Herre, att du ska vara det första och enda alternativet i våran värld. I Jesu underbara namn. Amen. Amen.